Welcome to the Flawed Podcast, where we get to know different people's focused lifestyles and their winning disciplines. And now, your host, the one and only Peter Larson.
Tack så mycket för det. Du lyssnar på The Flawed Podcast, avsnitt 52. Idag snackar vi med Ludvig Sundström. Han är författare, entreprenör och driver podden 25 minuter tillsammans med Mikael Syding. Vi diskuterar främst Ludvigs senaste bok, Breaking Out of Homeostasis. Vi får reda på vad homeostas är och varför vi ska bryta den. Du får svaret på om det är kört när man är över 30. Vi snackar force multipliers, Ludvigs racer, vilka homeostasens tre ondskefulla tjänare är. Vi lär oss om amygdala slaveri, skillnaden mellan homeostasis dwellers och homeostasis breakers. Senare i podden pratar vi om Ludvigs blogg SGM eller Start Gaining Momentum. Vi pratar om Ludvigs commonplace, vad det är för någonting och hans tips på hur man kan strukturera upp sin commonplace. Vi pratar om mönsterigenkänning och Ludvig delar med sig av sina egna favoritavsnitt från sin podd 25 minuter. Och vi pratar om väldigt mycket mer. Detta avsnittet hoppas jag att du lyssnar om och om igen på. Det är väldigt många bra takeaways. Och nu, without further ado, Ludvig Sundström, Breaking Out of Homeostasis, enjoy. Idag har vi med oss Ludvig Sundström, välkommen till podcasten.
Tack så mycket, tack för att jag får vara med.
Härligt, och tack till dig för att jag har fått din nya bok här, men innan vi går in på den, kan du berätta lite för lyssnarna vem du är och vad du gör?
Ja, jag är en entreprenör och författare. Jag har en hyfsat stor blogg som heter Start Gaining Momentum. Så jag gör en podcast som heter 25 minuter tillsammans med Mikael Syding som har blivit utsedd till Europas bästa hedgefondförvaltare. Och vår podcast handlar om karriär, praktiska tips för personlig utveckling, finans och affärer. Sen, ja, jag pluggade på Lunds universitet och fick en master i international business. Men jag har inte haft något riktigt jobb sedan dess.
Okej, hur länge sedan var det?
Det var 3 år sedan.
Riktigt jobb. Alltså för mig så gör du ju ett bra jobb. Podden, jag har ju lyssnat inte på alla avsnitt för ni har ju över 100. Men jag har ju fått din bok. Och så har jag ju följt din hemsida SGM eller Start Gaining Momentum sen 1 eller 2 år tillbaks. Och du skriver väldigt, väldigt bra. Tycker jag i alla fall. Så tack så mycket för det.
Ja, tack.
Vi ska försöka gå igenom väldigt mycket idag, men vi kan ju börja med din senaste bok, Breaking Out of Homeostasis. Om man inte har läst eller hört talas om den så kan du ju börja med att förklara för lyssnarna, vad är homeostas?
Jo, men homeostas det är kroppens operativsystem för överlevnad och den viktigaste egenskapen är att minimera energin som vi gör av med. Det är därför som man är så himla lat i dagens samhälle. Ja, till exempel nu gör vi en intervju. Du står upp så du är duktig, men jag sitter på en stol. Jag har inte ergonomin att stå upp liksom. Men det är ändå så här, det är ett sätt att minimera energi istället för att stå upp och hålla mikrofonen till exempel. Och det är ingenting jag tänker på. Nu tänker jag faktiskt göra det. Nu tänker jag hålla upp min mikrofon bara för sakens skull. Men om man inte tänker på det medvetet, då hittar man alltid sätt att minimera energi om man hittar ursäkter till att vara lat, om man hittar ursäkter till att inte göra saker som är obekväma. Och allt det har att göra med homeostasen som är helt och hållet inbyggd i oss. Och den finns i alla områden av ens liv. Den finns i hur man tänker, den finns i hur man äter, den finns i vad man jobbar med, allting liksom. Man blir van vid saker, det blir bekvämt, sen tänker man inte på det. Och det krävs extrem ansträngning för att göra någonting nytt.
Just det, så homeostas är egentligen vår inbyggda förmåga att liksom göra samma saker eller saker som kostar så lite energi som möjligt för oss.
Ja.
Varför, den heter ju, boken heter ju Breaking Out of Homeostasis. Varför ska vi bryta oss loss ur homeostasen? Kan jag inte bara vara nöjd här nu med att köra på mina gamla vanor?
Ja, jag har faktiskt tänkt över det en del. Och jag tror att det är olika från person till person. Alltså vissa personer kan vara lyckliga genom att vara lata, inte åstadkomma någonting i sitt liv och typ se på TV alla dagarna. Det finns nog folk som är lyckliga så. Men det hade inte gjort mig så lycklig i alla fall. Så det är väl olika från person till person, liksom personlighetstyper. Men jag tror att de flesta personer är olyckliga och inte gör så mycket för att de, liksom, de är för passiva. Och de vet inte hur de använder sin hjärna, de vet inte hur man tänker. De vet inte olika tricks för att liksom vara mer kreativ eller använda hjärnan på olika sätt. Och det får en att liksom bara bli lat och reaktiv.
Just det. Och de som lyssnar på en podd som 25 minuter eller som den här The Flawed Podcast, då hoppas vi ju att man vill utvecklas och vill lite mer. Så det är ändå en intressant fråga att ställa sig, tycker jag, varför man inte bara ska vara nöjd. Men man, det är ju helt okej om man känner att man är nöjd. Det är nästan avundsvärt, tycker jag. Men boken så börjar du med 13 stora takeaways som summerar hela boken, vilket jag tycker det borde alla böcker göra, för då kan man bara gå tillbaka till dem. Men en utav dem är Ludwigs Razor. Kan du förklara den lite grann?
Ja, just det, på tal om det du sa nu, jag håller verkligen med om det. Så här, om man kollar på böcker som skrivs nu för tiden, det är helt jävla sjukt hur dåliga de är. Det är så här, om du kollar på, jag satt och studerade Amazonien när jag gav ut min bok. Alltså, helt otroligt vad dåliga många böcker är, alltså.
Ja.
Det är så här one idea book som jag kallar det för. Det är 300 sidor, historier, samma sak. Du lär dig en sak.
Ja.
Du får inte ut någonting av, du kan lära dig på 5 minuter. Och de har inte lagt minsta energin på att summera boken, liksom. Så det är, ja, sånt irriterar mig. Men okay. Det är, ja, Ludwig's Taser. Det är, alltså, det är en tumregel som jag kommer på, som jag snodde från Occam's Razor. Mm. Den här filosofiska regeln. Och min tumregel är att när man väl känner sig extra lat, då ska man träna in som en inbyggd respons att fråga sig själv: vad är minsta motståndets väg just nu? Mm. Och det är antagligen det som bara helt, det som så att säga känns rätt. Och så gör man inte det medvetet. Mm. Och kanske, ja, men typ som tidigare när jag sa det där med att stå upp. Det är ett exempel, liksom.
Just det.
Ingen stor grej, men det är en liten grej i alla fall.
För de som inte känner till Occam's Razor, så är det ju, om jag förstår det rätt här nu då, att det är det enklaste svaret är oftast det rätta svaret. Man krånglar ofta till det.
Mm. Mm.
Det är någon sorts sammanfattning på Occam's Razor om man inte känner till den.
Mm, det är en otroligt bra princip, för den kan användas på inom alla områden. Den kan användas som en princip för beslutsfattande. Det spelar ingen roll vad man håller på med. Det kan vara så enkelt som att så här, om jag vill någonting, ja, vad är enklast möjliga lösningen för att göra det? För oftast så gör man väldigt många fel eller är ineffektiv i livet för att man inte har ifrågasatt vad enklaste möjliga nästa steg att göra. Och det är någonting som jag själv också har haft mycket problem med, överkomplicerade saker, liksom.
Mm. Ja, det är samma här ofta. Framförallt förr så överanalyserar jag väldigt mycket innan jag gjorde något. Men action trumps everything, som de säger. Så att man kan använda Occam's för att ta sig framåt och förenkla verkligheten. En annan takeaway som du nämner i början är att inte lita på min instinkt. Hur menar du där?
Nej, men folk snackar ju mycket om det här med comfort zone. Det är ju liksom det är ju begreppet som används inom populärkultur. Så här, nu ska jag göra någonting obekvämt. Men det har ju blivit lite av ett buzzword. Det är ju inte någonting som betyder så mycket, utan det är så här: okej, det är obekvämt, jag ska göra någonting obekvämt. Men sen gör folk det ändå inte, så vad fan spelar det för roll om det ordet ens existerar om folk inte gör någonting med det? Men det är, alltså, homeostas finns i alla delar av livet. Det är inbyggt i kroppen. Det är hur hjärnan fungerar. Det är hur psykologi fungerar. Det är hur dina matvanor fungerar. Allting är homeostas i princip. Sen om man ska uppnå en förändring, då kommer det alltid vara obekvämt. Och det innebär att du kan inte lita på dina vanor. Du kan inte lita på dina första tankar, om de inte redan ger dig framgång i den delen av livet. Mm. Så om inte du har det resultatet som du vill ha inom vilken del som helst i livet, då kan du inte lita på din hjärna där. Då lurar den dig där. Du har fel inbyggda emotionella responser, fel vanor, fel tankesätt, fel best practices, fel sätt att göra saker på. Då måste man vara extremt radikal i att tänka över att jag har fel, jag får inte lita på min känsla här. Mm. Jag måste byta ut det med någonting bättre. Så det där kommer bara bli ännu starkare framåt i tiden. På så sätt att vi lever i ett enklare samhälle. där alltså den minimala nivån av hur man lever, det blir bara enklare, vi äter mer mat som är liksom god hela tiden, som vi inte förtjänar. Det är allt möjligt inom olika delar av livet. Vi får saker som vi inte förtjänar. Och då gör att vi har fel inbyggda responser.
Riktigt bra. Det jag gillar mest av det du sa här var, om jag inte har det resultatet jag vill ha i livet, så ska jag inte lita på min instinkt i just det området. Till exempel träning är ju alltid lätt att prata om. Om jag inte har den förmågan som jag eftersträvar att göra, inte vet jag, 20 armhävningar tar vi, och jag fortsätter bara att göra som jag alltid har gjort, då bör jag inte lita på min instinkt om jag inte når resultatet inom en rimlig tid eller så.
Precis. Så liksom, om man inte kan göra 20 armhävningar, det är ju, visst, det kan vara så att man är väldigt fet eller otränad, ja, liksom. Givet. Och då kan man kanske inte göra det liksom. Men om man är någorlunda hälsosam, då är inte 20 armhävningar några problem liksom. Då är det smärttoleransen som är problemet.
Just det. En annan sak som jag tog lite personligt på de här topp 13, det är the older you get, the harder it becomes to change. After age 30, things become harder. Är det kört för mig som är över 30?
Mm. Ja, det är ju en svår fråga, för att jag tycker nästan man ska vända på saken och säga att varför inte ge sig själv så många fördelar som möjligt från så tidig ålder som möjligt, istället för att skjuta upp saken.
Givetvis. Så för er som är precis som mig över 30, så det finns möjligheter ändå, även om vi är sent ute, att bryta.
Jag tror det bästa exemplet så här, just inom karriär, det är att om man är över 30, då bör man ha upptäckt vad man har för styrkor och svagheter ungefär. Man bör ha upptäckt sina bästa medium av kommunikation. Mm. Sättet man gör sig förstådd bäst på, sättet man kommunicerar bäst med andra på liksom. Och man vet kanske en riktigt stor styrka man har, eller talang liksom, och också en väldigt stor svaghet, och också var man kan kommunicera bäst på. Då kan du använda det för att bygga en karriär inom ett område som passar dig bra. Och det är att, varför ser vi så många unga personer som lyckas inom väldigt konstiga områden? Allt ifrån liksom YouTube till Twitter, Instagram. Och det är så här, om man kollar på dem, särskilt om man är äldre kan jag tänka mig, och har lite expertkompetens inom något område, så ser man de här personerna och så tänker man, alltså de här gör ju ingenting nytt.
Just det.
De bidrar inte med någonting nytt. Varför blir de kända eller framgångsrika eller tjäna pengar liksom, men inte jag, i samma nivå lika snabbt? För att de använder sig av ett bättre kommunikationsmedium som gör att de når fler personer. Så det är liksom som en slags force amplifier, som en matematisk ekvation där du har tre stycken grejer. Du har din styrka, din svaghet och ditt kommunikationsmedium. Om du kan fixa alla tre rätt, då blir du blir inte 3 gånger bättre, du blir 100 gånger bättre.
Det gillar jag.
Så när man är över 30 borde man veta de här grejerna, och då borde man försöka kapitalisera på det.
Och för mig är det ju en resa i att hitta dit, men för er som lyssnar så finns det många bra tips på framförallt att veta sina styrkor och maximera dem. Det finns en bok som heter Strength Finder, som är väldigt billig, $20-30 kostar den, och det kan man göra ett frågeformulär och få första steget till att få reda på just sina styrkor. Svaghet kan man ju koppla tillbaka till det vi pratade om tidigare, med att om man inte får de resultat man vill ha, då är man ju förmodligen svag på det området. Och kommunikationsmedel är ju, det kan man ju prova sig fram också. Men det jag tar med mig här är att det inte är kört för mig som är över 30.
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Men det blir svårare. Det får man inte lura sig själv om. Vilket extremt många gör. Så det blir svårare. Därför ska man gärna ha så många bra vanor som möjligt. Så tidigt som möjligt. Men du nämnde den här Strength Finder. Kan du berätta mer om den? För det är en bok som jag överväger att köpa.
Ja, definitivt. Jag övervägde också den en bra stund. Sen hörde jag från olika håll, olika personer och poddar som jag lyssnar på, så rekommenderar den. Och jag gjorde den för något år sedan. Jag fick jättebra resultat, som bara svart på vitt lite som jag hade känt innan vad jag är för typ av person. Så fick man, slutresultatet blir 5 saker. Som är dina styrkor då i ordning, som du bör liksom maximera så mycket du kan. De pratar om det här att inte satsa så mycket på dina svagheter, utan att istället double down på det du är riktigt bra på. I mitt fall är det att hålla föredrag och lära mig saker. Så att det passar perfekt att jag har en podcast då.
Ja.
Så den kan jag rekommendera. Sen kollar jag på någonting som heter Kolbe-analys, eller Kolbe på engelska, som är nästa steg i för mig att gräva djupare i styrkor. Som man använder mycket i USA på de här cutting edge-företag innan man anställer folk då. För att se hur man passar in och sånt. Nästa fråga här, Ludvig. Är vilka är homeostasens tre ondskefulla tjänare?
Ja, det är ju direkt översatt från min bok då, där jag skrev Three Evil Minions of Homeostasis. Yes. Vilket låter lite bättre tycker jag. Men det är kroppens tre främsta sätt att minimera energi vi spenderar, hur vi handskas med stress och hur vi stannar i den här homeostasen. För homeostasen är en feedback loop som bara fortsätter. Mm. Det är en känsla eller en tankeprocess. Det är att fastna i en rutt liksom. Och då är det de här tre stycken ondskefulla kärnorna som får en att stanna i homeostasen. Om man vet om vilka de här tre är, vilket är coping mechanisms, cognitive biases och evolutionära missmatchningar, då kan man förstå hur man kan förändra sig bättre genom att, som vi snackade om där tidigare, Ludwig's Razor, att undvika enklast gärningen, att undvika minsta motståndets väg. Så om man går igenom de här lite snabbt och så här, coping mechanism, det är hur vi hanterar stress. Det är när man kanske är stressad, ledsen, rädd. Vad är första instinktiva responsen? Och då måste man träna upp sitt självmedvetande på att liksom vara medveten i det läget när man känner sig stressad, rädd och känner så här, vad är det som händer nu? Då kommer kroppen dra till med en coping mechanism. Det kan vara allt till att ta droger, till att dricka en extra kopp kaffe, till att prata med någon liksom. Det kan vara vad som helst. Man har olika sätt att hantera stress på. Men kroppen är inbyggd för att hantera stress på olika sätt. Mm. Och då gäller det att hitta lite mer bättre sätt än de dåliga sätten, som oftast är de snabbaste i dagens samhälle.
Just det.
Om man sen tar cognitive biases, det är lite liknande så här, men i hjärnan. Så här, hur undviker kroppen, eller hur undviker hjärnan att tänka för att spara energi då? För det är ju väldigt svårt att tänka så här i steg liksom, så här 1, 2, 3, 4, 5. Däremot så är det väldigt lätt att hoppa till en slutsats, och det är cognitive biases. Mm. Sen där evolutionära missmatchningar, det är sätt som samhället har sprungit ifrån vår biologi, så att tekniken har utvecklats så mycket snabbare än vad vår kropp är gjord för. Och det är ju, det är liksom, alla vet om det här liksom på YouTube med så här recommended videos.
Ja.
Att man sitter och fastnar i en sån här information overload binge. Så du börjar med att kolla på en video, så har du plötsligt kollat på 10. Det är för att vi inte är gjorda för att ha de där rekommendationerna.
Just det. Ni pratar ju lite om boken och Occam's Razor och Ludwig's Razor i några utav 25 minuter podcasten. Vi kommer ju länka det förstås också, så att man kan lyssna ännu mer på när ni djupdyker lite i de här på flod.se/podcast. Och känna till de här tjänarna är ju väldigt bra. Det blir lite mindfulness för mig att stanna till. För i mitt fall, till exempel kaffe, är det lätt för mig att överdosera om jag har en stress idag. Och då tippar jag över så att det blir kontraproduktivt att ta den där sista kaffen. Mm. Jag har skrivit en till fråga. Det är ett ord jag gillar, som ni också har nämnt på 25 minuter podden, och det är hur jag kan ta mig över amygdalas slaveri. Hur menar du det? Mm.
Men vänta, innan dess, hur många koppar kaffe kan det bli per dag typ?
Ja, bra fråga. Jag har blivit bättre på det, så att jag sätter deadlines klockan 3. Då får inte jag dricka mer. Så jag hinner inte dricka så mycket, men förr kunde det bli 8 koppar till exempel.
Är det väldigt svaga koppar då, eller?
Ja, det är rejäla liksom, ett glas.
Ja. Det där tycker jag är sjukt intressant, för det är så olika mellan olika personer. Mm. Jag tror att vissa personer har en extremt mycket bättre metabolism för koffein än andra.
Ja.
Jag dricker bara en riktigt stor, stark kopp kaffe långsamt. Mm. Och om jag dricker mer, jag har en naturligt inbyggd gräns, så att jag blir paranoid om jag dricker kanske 3. Så att det är inbyggt liksom.
Ja.
Men jag vet folk som kan dricka 10 koppar kaffe, ta en massa snus och allting, och de klarar sig. Det är helt otroligt vad olika personer kan vara där.
Mm. För mig blev det, alltså jag byggde upp tolerans långsamt, långsamt. Till slut gick det så långt, det är många år sedan nu, men då bestämde jag att nu ska jag sluta med kaffe. Så då höll jag upp ett år. Och då när jag började dricka sen igen så hade jag ju mycket lägre tolerans. Så för mig verkar det som att jag kan bygga upp den här kaffetoleransen också då. Så.
Mm.
Jo, tillbaks till amygdala-slaveri.
Mm, just det. Mm.
Och vi har ju pratat om amygdala, eller amygdala som jag säger, i hur vi kan använda det i minnen när vi intervjuar Idris Sogai, minnets gudfader, som för att skapa mer tydligare, aggressivare minnen som stannar kvar i långtidsminnet. Men hur kan vi använda det för att bryta oss ur homeostas?
Mm, men det, alltså homeostasen är ju att minimera energi. Så det är att kroppen bara stannar i sin rutt, sin feedback loop liksom. Och det är att du vaknar på morgonen, du tar dig upp. Sen är du ungefär samma sinnestillstånd och samma tankeprocess hela dagen. Mm. Men om du gör någonting som är skrämmande, då får du ju en riktig chock. Och då öppnar du upp för att kunna ta in nya saker. Du får en massa kortisol och du får en glukosreserv som gör att liksom, din kropp blir mer resursfull och kanske tänker på andra saker. Det aktiverar hjärnan. Men det är ju liksom att göra saker som är skrämmande, socialt obekväma, kanske skämma ut sin mening. Ja. Jag vet inte vad den här Idris Sogai sa just, men jag kan tänka mig att det är det här med att till exempel om man jobbar på ett kontor eller studerar, så kan man gå och bara ställa en fråga så fort man kan ett möte. För att få en liten kick och känna att nu är min personlighet eller mitt ego är put on the line så att säga. För att nu ställer jag en fråga och då kanske jag råkar skämma ut ur den och säga någonting dumt. Och då aktiverar jag mig den liksom. Det där gjorde jag hela tiden i universitetet. Det är fan det bästa inlärningstipset som finns i publika miljöer.
Jag håller med att våga ställa frågor och vi pratar också lite om det i vår produktivitetskurs, att vara aktiv i sitt lärande. Och förr i tiden för mig personligen så vågar jag inte ställa riktigt frågor i klass och i öppna sociala sammanhang, för den här, då kan jag skämmas och jag kanske säger något fel. Men sen jag insåg detta så blev jag ju snarare den här jobbiga som ställer frågor nästan hela tiden, för man går över den här tröskeln. Så jättebra, jättebra tips. Vi ska se här, vi har också något i boken som vi kallar, eller som du kallar, homeostasis dweller och homeostasis breakers. Och vad är skillnaden på dem och hur kan jag göra mig själv till en breaker när vi kommer in i framtiden här nu?
Ja, men det bästa tipset, eller kanske inte det bästa men det enklaste, det är ju det vi snackar om. Till exempel att tvinga sig själv att prata upp i publika miljöer. Fan, jag minns när jag gick i... Det var sista året på universitetet där. Mm. Och så var det någon stor fest så här med skolan. Och så var det en tjej som gick fram till mig och sa: du är den där konstiga killen som alltid räcker upp handen och snackar i klassen. Så jag bara, yep, that's me.
That's me.
Ja, men det var intressant. Och det var väl ganska lätt att märka kanske. Men det funkade. Det funkade riktigt bra. Och genom att göra det så jag pluggade typ ingenting. Utan jag lärde mig on the fly så att säga.
Mm.
Tog bra anteckningar och så vidare. Så kunde jag utveckla min blogg under tiden där. Men på tal om det här med homeostasis dwellers och breakers. Alltså en homeostasis dweller, det är en person som är homeostas hela tiden. Som bara alltså kanske stannar i samma miljö hela tiden. Stannar med samma människor hela tiden. Inte utsätter sig för så många olika sätt att tänka annorlunda, inte går utanför sin filterbubbla så mycket, inte testar att äta nya maträtter eller gå till nya platser, liksom bara stannar och gör samma sak hela tiden. Det typiska exemplet är folk som bor i en liten stad och umgås med samma människor hela livet, är ganska missnöjda, inte kommer någon vidare vart, inte utvecklar någon vidare kompetens. De är hela tiden tillräckligt nöjda för att bara fortsätta. Men de är aldrig lyckliga och de är heller aldrig tillräckligt ilskna eller obekväma för att verkligen göra en förändring. Mm. Så att det är en riktig homeostasis dweller. Om du däremot tar en homeostasis breaker, det är en person som gör den exakta motsatsen och medvetet bygger in rutiner som utmanar hur hjärnan och kroppen fungerar. Medvetet tränar in vanor som gör att man använder mer energi, ändrar sina känslotillstånd, träffar nya personer, åker till nya platser, utvecklar kompetenser, gör saker som verkligen är inriktade på förändring. Mm. Även när det är obekvämt. Och är medveten om att förändring är extremt obekvämt till en början. Men sen så liksom kommer man över en viss platå. Och då anpassar sig kroppen och hjärnan till det. Och då blir det nya normal baselinen.
Just det.
Men det är alltid den där förändringen som är svår. Och då måste man alltid komma ihåg att nu så gör det inte ont eller skrämmande eller svårt för att det är så. Det är inte en objektiv verklighet, utan det är en subjektiv verklighet som är, kommer av att min kropp är lat, min hjärna är lat och den försöker lura mig. Och då måste man ha en viss själv... Man måste visst, till en viss del kanske vara väldigt obekväm eller ilsken eller motiverad. Man måste också ha en viss självkännedom att veta att det här är inte på riktigt, liksom. Det är bara tillfället. Det är inte... så att säga intuition, utan det är min kropp som lurar mig för att samhället som vi lever i nu är helt annorlunda än vad vi växte upp på förr i tiden, liksom i grottmänniskosamhället. Mm. Så här, hade jag blivit satt i ett grottmänniskosamhälle så hade det inte varit några problem att kanske döda ett djur eller äta någonting, men nu så skulle det kännas extremt konstigt och obekvämt.
Har du alltid haft det här drivet att bryta homeostasen?
Ja, jag vet inte. Det är en jättebra fråga faktiskt. Jag vet inte. Jag har alltid varit lite konstig, men jag har inte... jag skulle säga att jag var extremt lat och dålig upp till jag var kanske 19. Mm.
Hur gammal är du idag?
Jag är 26.
Okej. Du nämnde ju platåer här, och då finns det något i boken som kallas PTTP, Pushing Through the Plateau. Och hur kan jag tänka, för att koppla tillbaka till det som du sa, om jag börjar till exempel med kallduschar som vi har pratat om tidigare, eller intermittent fasting, det blir ju jobbigt. Hur kan jag pusha igenom platån? Har du några mentala tips?
Nej, men det är väl lite som jag just sa där, att alltså det är grejer som inte är obekväma per automatik. Utan det är obekvämt, det är förändringen som är obekväm. Och det går emot en homeostas, men det är inte farligt. Det är inte farligt och det är inte ohälsosamt, utan det är hälsosamt och det är nyttigt. Men kroppen vill inte gå igenom förändringen bara. Så man måste helt enkelt bara tvingas igenom de första kanske 10, 20, 30 sekunderna. Och när det kommer till att äta då, det kanske tar en vecka, alltså intermittent fasting, kanske tar en vecka eller något sånt där innan man anpassar sig.
Just det.
Men det är en otrolig förbättring som är väldigt enkel. Alla borde fasta, tycker jag.
Jag håller med, vi har skrivit lite om det. Vi har inte pratat så mycket om fasta på den här podcasten, men ni har ju bland annat intervjuat Lean Gains, vad han heter nu då, Martin
Berkan.
Just det, han var ju en av de första som verkligen, han är ju grym på fördelarna med att fasta. Och det finns ju så mycket, du får liksom mer myelin i hjärnan, mer BDNF, du får mer, det är bara mentalt jobbigt i början. Och jag rekommenderar alla att prova bara en dag, en gång. Det blir liksom en sån grej ni kan prova hemma en söndag. Ät ingenting och se vad som händer.
Jag håller med. Det är intressant det där med Berkan. Han väger, jag vet inte vad han väger, men kanske 90 kilo, något sånt där. Men han har ju dragit typ 360 i marklyft.
Just det.
Och det är liksom, du blir inte klen för att du fastar, utan du blir stark. Det är många personer som gör det. Och är powerlifters så kör det.
På din blogg, min kompis Daniel Bergman tipsade om din blogg för några år sedan, och du fick in mig på Buckminster Fuller, som jag tackar väldigt mycket med, när du skrev om commonplace på Start Gaining Momentum. Hur hittar du Buckminster Fuller?
Jag vet inte hur jag ska förklara honom riktigt. Han är en väldigt konstig person.
Ja, extremt konstig.
Jag har ingen aning om jag ska förklara honom. Alltså. Men det är en väldigt intressant människa. Jag skulle säga att många personer borde kolla in honom. Gör en Google-sökning och kolla vem Buckminster Fuller är.
Ja.
Han höll på med mycket konstiga grejer som är inspirerande. Tyvärr så gick många av grejerna ingenstans. Men ingen kan säga att han inte tänkte jäkligt stort.
Exakt.
Och Och det är liksom inspirerande. Och jag skulle säga att många av hans projekt som han startade skulle man kunna ta över själv och göra bättre än han gjorde. Mm. Och en grej som jag tog, eller inte tog men inspirerades av från honom, det var att han ville göra vad han kallade för liksom, han gillade att komma på ord som var konstiga och skriva konstigt. Så han hade ett ord som han gillade att använda för många saker. Dimaxion. Dimaxion chronophile. Dimaxion sleeping routine. Säkert Dimaxion building.
Just det.
Fler Dimaxion grejer. Han hade säkert Dimaxion andra år, jag vet inte. Men det, alltså, han hade ju mycket skumma grejer först liksom. Och Dimaxion chronophile, det var hans dagbok, att han ville ha världens största dokumenterade dagbok.
Just det.
Vilket han fick liksom. Och det där kommer ju garanterat många personer inom vår livstid att klå honom enkelt på, eftersom att vi har internet, vi har telefoner, vi kan bokföra saker mycket mer. Nu är det kanske den intressanta frågan liksom, vad fan spelar det för roll om man klår honom med att ha mest dokumentation av sitt liv liksom. Men på något sätt så tycker jag att det är intressant och kul. Och det var en av mina, jag vet inte vad man ska säga, men det var någon slags trigger som fick mig att så här, jävlar, jag ska skapa världens genom tiderna bästa organiserade commonplace bok. Där jag liksom skriver upp allt jag lär mig, mina bästa lektioner, mina olika system för typ företag eller podcasts eller blogg eller projekt jag håller på med eller vad jag lär mig varje dag, sådana där grejer liksom. Dokumentera saker i ett systematiserat sätt så jag kan hitta det resten av mitt liv och förhoppningsvis använda och kurera det. Så det är ett informationssystem då.
Det här är ju exakt det här, det är en perfekt segue. Jag vill bara nämna, jag tror Buckminster Fuller bestämde sig att skriva, om det var tionde minut eller var femtonde minut i sin chronofile då, som var papper och penna. Men du kallar ju detta commonplace. Kan du förklara lite vad commonplace är för någonting och kanske kan glida in på och berätta mer för lyssnarna varför man ska ha ett?
Ja, men man kan ju börja med att säga att alltså jag har inte kommit på commonplace, utan det är en, jag vet inte vad man ska kalla det, men alltså det är ett sätt att arkivera information helt enkelt som alla borde använda sig av som är kunskapsarbetare. Och nästan alla är kunskapsarbetare nu för tiden. Ja. Så att det är en, jag skulle säga att om det är någonting man lär sig här idag, då är det att starta en commonplace efter man börjar den här podcast eller lyssna på den här podcasten. För det är så löjligt viktigt. Det är den absolut bästa personliga utvecklingsgrejen man kan göra, tycker jag. Och det är ju helt enkelt att tänka ut väldigt noga hur man ska arkivera allting man lär sig på och kunna använda det sen. Kan man använda Evernote eller OneNote till exempel. Men commonplace, det är ett sätt att spara information på. Och det har använts av många av de största tänkarna genom tiderna, typ Leonardo da Vinci, just, Francis Bacon, diverse andra personer. Väldigt många, typ han Erasmus som har startat ett stipendium.
Just.
Väldigt många kända tänkare har använt commonplaces. Och det var en slags bok där du bara skrev ner allt du lärde dig i olika kategorier. Där du själv tänkte ut vilka kategorier är det jag ska ha i mitt liv. Så det är som ett slags översiktssystem. Och jag kom inte på det, men jag var... Ja, jag är antagligen en av dem som har tagit den idén på största allvar och försökt anpassa det till mitt eget liv liksom.
Just det, du har ju till och med skrivit en bok som heter The Ultimate Commonplace System, där du förklarar hur... Jag har inte läst den boken än, ska jag säga.
Nej, jag har ju tagit bort den nu också.
Okej. Men hur ser
jag kan, du... Jag kanske gör en ny version, vem vet.
Okej. Hur kommer det sig att du tog bort den?
Nej, men det var för svårt. Alltså de som läste den först gillade den och sådär. Men de som inte redan har följt mig eller läst massa av mina grejer tidigare skulle bara bli förvirrade av det, för det är för mycket liksom. Okay. Så jag gillar konceptet och jag respekterar det nog för att jag vill göra någonting riktigt bra med det. Men jag vet inte exakt vad.
Okej. Okay. Kan du berätta lite om din commonplace idag, vad du har för struktur och sånt? Kanske något praktiskt för lyssnarna så att man kan börja. Vi har ju pratat om Evernote väldigt mycket i den här podcasten. Senaste tre avsnitten innan det här till exempel. Men vad använder du för system? Hur bokför du information?
Jag använder Evernote på datorn och telefonen. Mm. Och om man ska... Ja, jag vet inte hur mycket ni snackat om innan. Men om man, jag antar att ni har koll liksom, så då antar jag att... Alltså, jag använder ett taggningssystem med sparade sökningar främst för genvägar. Det är mitt favoritsätt att göra, för då kan du enkelt göra saker och sen se dem i ordning. Jämfört med om du har en anteckningsbok där du måste länka allting. Just det. Men det funkar ju också, men jag föredrar sparade taggar liksom. Så det som processer, så har jag en sån här process för varje projekt jag håller på med. Så sparar jag anteckningar, sen lägger jag ihop det kanske en gång i veckan. Liksom. Tre stycken system som jag använder mycket. Jag har jättemånga system och jag har ändrat min komplex väldigt mycket,
ja, det är samma här.
Sista året. För jag kommer göra helt andra grejer det här året än jag gjorde förra året. Liksom. Men tre stycken system som jag skulle rekommendera till alla, särskilt de som börjar, det är daily lessons som jag kallar det. Dagliga lektioner som följer någon slags mall som man bara fyller i ganska enkelt. Och det är väldigt beroendeframkallande, det är kul och det får en att tänka mer. Och en struktur som jag skulle rekommendera då, det är så här, vad är den viktigaste 1-2-3 grejerna jag lärde mig idag? Vad har jag gjort idag? Och sen kanske någonting till liksom. Men just de två grejerna är väldigt bra för consistency och commitment. Så att man tränar in sig själv att göra någonting. Minst en liten grej varje dag. Tränar in sig själv att liksom sortera information och tänka att vad lärde jag mig idag? Hur kan jag använda det till någonting annat? Mm. Och efter man gör det ett tag så blir det ju helt och hållet automatiskt. Så man behöver inte använda mallen längre liksom. Men det är väldigt bra till en början. Ja. Och det är lite samma sak som det här med, alltså varför använder folk de här olika vaneapparna? Jag har själv aldrig haft något större intresse för de här vaneapparna. Alltså typ, vad heter de? Typ Habit Tracker. Allt vad de heter liksom. Som ska träna in det på nya vanor. Men det är samma grundläggande psykologiska princip för det här med daily lessons. Det är bara en fråga om consistency. Det är alltid en fråga om. Bara man har någonting som påminner en att jag ska göra det här idag. Jag gjorde det idag. Det är allt. Ja. Sen andra grejen som jag skulle rekommendera alla att göra. Det är att man ska ha en to-do-list som är sorterad efter ens mål. Eller också efter enkla små grejer man kan göra. Vilket är en grej som jag borde gjort långt innan. Men jag gjorde det först nu nyligen. Mm. Så det är, alltså, först ett fåtal mål man vill göra. Kanske en eller två eller tre stora mål för det här året. Mm. Och sen bryta ner det till understrukturer. Där det är så här, okej. Här är 100 olika sätt att uppnå det här målet. Eller här är 100 olika små grejer som kan ta mig närmare till det målet. Mm. Så det är en grej. Och sen på andra sidan så har du så här, vad jag kallar för tiny edges. Vilket är små grejer, alltså vad heter det på svenska? Korthängande frukter.
Ja, low hanging fruits, ja.
Ja, och tänka ut så här, saker som tydligt skulle göra en skillnad men kan göras ganska snabbt. Så det är det andra systemet. Och sen det tredje, det skulle jag säga är att ha en boksammanfattningsbok. Så att alla böcker man läst, behöver inte vara något långt alls, men så fort du läser en bok eller en lång artikel, bara sammanfatta lite kort vad det handlade om, vad du lärde dig. Och så sparar du där så kan du hitta den sen resten av tiden.
Nice. Det har du också skrivit om, tror jag, hur du gör när du läser och reviderar böcker, tror jag. Det var ett tag sedan jag läste den artikeln nu. Men du har ganska avancerat med färgkodning och sånt för mig. Jag kanske blandar ihop.
Mm. Ja, det är, jag vet inte riktigt. Det beror på vad man snackar om. Jag har haft många olika sådana system. Grejen är ju precis som det här med det ledsen, att det är ingenting som jag gör, inte allting hela tiden. Men jag gjorde det väldigt extremt till en början. Just tills det blev en vana. Tills jag fick in vanan. Och nu så är det en del av min mönsterigenkänning bara. Så jag behöver inte tänka på det.
Precis, mönsterigenkänning. Det har vi inte pratat om, det var bra att du sa. Det är ju väldigt viktigt. Det nämner ni ju också på podden i 25 minuter. Vad är mönsterigenkänning och hur kan vi bli bättre på det?
Ja, men så här, mönsterigenkänning, det är lite svårt att förklara faktiskt. Men det är all den omedvetna kunskapen, expertkunskap som man har samlat ihop inom ett område. Mm. Det är när, alltså folk inom populärkultur gillar att snacka om intuition. Ja. Och intuition i den bemärkelse som det nämns oftast, det är fullkomligt skitsnack. De flesta har intuition inom väldigt få områden som är användbara. Det är främst folk som är väldigt seriösa med sitt liv och duktiga inom ett område, kanske ett expertområde. De har expertmönsterigenkänning och de har intuition. De kan alltså lita på sina magkänslor utan att behöva tänka så mycket. Men folk som inte har flera års arbete eller vet väldigt bra tumregler inom ett område och tränat in dem, de personerna har inte någon aning om vad de håller på med. och de ska inte lita på sin intuition. Mm. Det där är ett av de absolut största problemen i dagens samhälle när det kommer till folk som är så här, vill bli bättre på saker. Att de inte vet var de kan lita på sina känslor eller första tankar jämfört med vad de kan det. Och det är väldigt viktigt att veta var du ska dra den distinktionen. Mm. Och det är väldigt enkelt att göra det. Det är bara att säga att om inte jag redan har de resultaten jag vill ha och är framgångsrik inom ett område eller har varit med här under en lång period och expert, då har inte jag någon aning, eller då har inte min kropp eller min hjärna riktigt någon aning om vad den ska tänka i första hand. Den hoppar inte till rätt slutsats, utan den hoppar antagligen till fel slutsats.
Just det. Det knyter ju tillbaks lite till det vi sa förut med Force Amplifier. Om jag inte vet mina styrkor och svagheter, så har jag förmodligen ingen bra mönsterigenkänning. Det, i min hjärna så kopplar också till den här 10 000 timmars regeln med deliberate practice. Om jag inte har de 10 000 timmarna i ryggen, så borde jag förmodligen inte lita på min hjärna med att den känner igen rätt mönster. Om jag inte verkligen har ett bra track record, tänker jag. Jag skulle vilja tipsa dig om en bok också, apropå det du sa med vanor och sånt. Grit, har du läst den?
Mm.
Ja, du har läst den boken.
Jag vet om den, men den här Angela Duckworth.
Ja, exakt, exakt. Hon pratar ju mycket om, och det kan ju, eller jag kan rekommendera det till lyssnarna också. Jag har läst ut den relativt nyligen. Om vikten att hålla fast vid en sak och liksom pusha igenom. Lite som vi nämnde, platåer förut också. Så att det kanske blir många boktips här. Allt kommer ju vara länkat förstås på flod.se/podcast. Nästa sak vi ska beta igenom är ju podcasten som du och Mika Syding har drivit i 2 år med över 100 avsnitt. Berätta lite om podcasten, eller kanske de favoritavsnitten du har hittills.
Vänta, jag ska ta och göra lite armhävningar och ta ett glas vatten. Kommer tillbaka inom en minut.
Okej. Okay. Får vi höra här live när Ludvig gör armhävningar. Ska vi räkna.
Så där, nu är jag tillbaka.
Ja. Hur många blev det?
50.
Okej. Bra jobbat. 25 minuter då. Ni har över 100 avsnitt. Och vilket är dina favoritavsnitt hittills och kanske dina största lärdomar från att driva en podd och träffa alla de här häftiga människorna också?
Det är en bra fråga du. Jag tror faktiskt jag ska ta och skriva någon lång analys av det här och tänka över vad jag lärt mig liksom. Det är typ en bit över 2 miljoner nedladdningar.
Grymt.
270 eller något sånt där reviews på iTunes. Och vi har hållit på över 2 år. Det är mycket saker alltså. Favoritavsnitt. Jag skulle säga att det med Alexander Bard om framtidsfilosofi och med miljardären Martin Sandqvist. Det är nog de 2 intervjuerna jag gillar mest. Sen när det kommer till vanliga avsnitt, då skulle jag säga att det är nog det om att komma in i en winner-effekt.
Mm.
Och också det som gjorde ganska nyligen, kanske 110 eller något sånt där. Som vi döpte till Träsktrollet i din hjärna. Det var lite av en flummig titel. Det är roligt. Vi kom bara på det så här. Jag vet inte hur vi kom på det. Vi kan flumma ur ganska mycket ibland. Men det, vad det handlar om var olika tankeregler och sätt att tänka bättre. Och hur man kunde undvika diverse cognitive biases. Så ja, det är väl de 4 avsnitten som jag har gillat bäst, tror jag. Right. Och allihopa har blivit ganska uppskattade.
Grymt. Vi kommer länka till dem så att man lätt kan klicka och lyssna. Winner Effect har jag hört, de andra har inte lyssnat på än. Hur ser du här på framtiden? Vad har du liksom på gång det här året, Ludvig?
Ja, det är lite hemligt. Jag har en del grejer. Men jag kan säga, jag kommer fortsätta sakta men säkert, men långsamt. Med min bok Breaking Out of Homeostasis, kommer utvidga med grejer på den.
Okay.
Sen så har jag och Micke ett nytt projekt på gång också. Som kommer kanske... ja, vi kanske börjar med det om en månad eller något sånt där.
Okej.
Och det, jag vill inte säga högt ut nu, men det kommer bli något kul och stort.
Grymt. Kommer du att fortsätta skriva på SGM, alltså Startgaining Momentum?
Ja, lite. Inte så mycket. Jag har mycket planerat året. Men det, jag kommer skriva regelbundet för mitt månadsliga newsletter.
Just det.
Alltså nyhetsbrevet. Det, om man har lyssnat eller läst på 25 minuters nyhetsbrev som är jättepopulärt. Vi har typ 60% open rate.
Bra.
Mm, tack. Och det är... det är ju en annan mall liksom för det här nya månadsbrevet. Men jag är riktigt nöjd över det. Jag tror det kommer bli riktigt bra. Och jag känner att det är något som jag kan hålla på med länge. Och utan att... Vad ska man säga? Alltså det kan ta ganska lång tid att skriva långa bloggartiklar. Men det är väldigt enkelt för mig att skriva såna här monthly newsletters. Eller att skriva nyhetsbrev av olika slag. Jag vet inte varför. Det är en intressant fråga egentligen i sig. Varför det är enklare.
Mm.
Men det gäller att hitta liksom sin lilla nisch, om man ska säga. Och jag är väldigt enkelt för att skriva sådana.
Ja. Jag tycker du skriver väldigt bra. Och har det alltid varit så att du har haft lätt för skrivande? Eller har du gillat att skriva? Alltid?
Nej, jag har nog inte alltid haft lätt för att skriva. Jag vet inte riktigt. Det är en bra fråga i sig. Men jag har alltid tyckt att det har varit kul att lära mig saker. Mm. Och det översätts väl till att skriva. Jag tror man kan tänka på det som liksom en slags stegvis process. Där grundfaktorn är väl kanske att jag gillar att lära mig saker. Och ta in information och sådär. Och fatta någon slags slutsats från det. Och sen att skriva är väl kanske min huvudsakliga... Det kanske är mitt specifika kommunikationsmedium som kommer enklast för mig. Mm. Så det blir som en slags tratt liksom. Sen kan man ju ta en tredje steg där och det är väl kanske distribution då. Mm. Men nej, jag skulle säga att det har inte nödvändigtvis kommit naturligt för mig att skriva bra. Men det är mycket träning, det är mycket deliberate practice med olika små saker åt gången. Mm.
Du känns ju också som en analytisk person och att du tänker igenom inte bara en gång utan ganska många gånger och sen förfinar du mallarna. Du har systemtänk, det här som Buckminster Fuller kallar synergy-tänket. Så det är ju kanske också en faktor i att du gillar att lära dig. Du skriver och sen då får du feedback eller du gör dina egna feedback-loopar.
Ja, det var en bra observation. Det stämmer nog.
Hur ser du på framtiden? Nu har vi frågat lite om din framtid. Nu kommer ett spännande projekt här. Kanske när den här podden släpps så kanske ni har börjat lite grann. Vi får väl se. Hur ser du här på framtiden? Vi pratade ju lite om kunskapsarbetare och att det är viktigt att bryta ur homeostas. Vad kommer hända, tror du, som intervjuar Alexander Bard och andra framtidspersoner de närmsta, säg, 5-10 åren?
Ja du, till att börja med skulle jag säga att vi ska intervjua Bard igen och det kommer bli en jävligt bra intervju. Sen så ska vi ska intervjua många väldigt framstående, så att säga, framtidstänkare eller experter inom sina områden. Jag vill bli lite som den mentala Musashin som liksom går på ett stort lärdomståg och lär sig av alla de bästa mästarna inom sina områden.
Ja.
Och sen förhoppningsvis gör någonting nytt med det. Så det är ett stort mål för mig 2018. Men jag tror att under framtiden så är det är en stor fråga. På ena sidan så kan du säga att det är väldigt mycket bra saker som kommer hända. Den intressanta frågan utifrån det är snarare vilka kommer att dra nytta av de bra grejerna som kommer.
Ja.
Och där är 80-20-principen alltid intressant. Det är som en omvänd triangel liksom. Att det är ett fåtal människor som alltid kommer ta det mesta värdet. Eller skapa det mesta värdet. Mm. Från allt som kommer liksom. Och jag är extremt pessimistisk om framtiden. Vilket har att göra med min bok Breaking Out of Homeostasis. Jag tror att de flesta personer har helt fel vanor. Helt fel tankesätt. Helt fel sätt att se på världen. Och de kommer bara bli sämre. De kommer bara bli latare, fetare. Ja, jag är väldigt pessimistisk liksom. För att det krävs att man kommer över en viss tröskel tills att du får en slags positiv feedback loop som bara tar dig uppåt, en slags winner effekt.
Mm.
Och du lär dig nya saker. Du kommer in i en miljö där du träffar nya personer. Du gör nya projekt. Du startar grejer liksom, så här. Jämfört med att sitta typ kolla på tv eller alla de där grejerna och vara passiv. Sitta och vara bekväm hela tiden. Och det är väldigt mycket så att det startar sig själv när du väl är igång. Det är verkligen där som ett flygplan som kommer upp. Som gaining momentum, som min blogg handlar om det, liksom. Som det tar en lång tid att bygga upp momentumet till att det blir självgående. Och även när det är självgående så är det inte som att viljestyrka försvinner. Nej, man måste alltid vara disciplinerad, men det blir lättare. Det blir det absolut. Mm. Och man måste hela tiden tänka på det. Det är ju väldigt mycket som om du investerar eller liknande. Där det blir, du får mer pengar, mer kapital över tid. Det ger en avkastning. Mm. Men från början så börjar man med ingenting. Liksom. Måste rulla snöbollen. Och de flesta kommer aldrig börja rulla snöbollen. Just. Och därmed så är det trist för dem liksom, på lång sikt.
Precis, det blir ännu en sak för lyssnarna att tänka på här. Om man lyssnar på till exempel Alexander Bard i framtiden och tänker, hur kan du som lyssnare här nu då dra nytta av framtiden? Och ett bra sätt kan ju vara att börja med att köpa Ludvigs bok naturligtvis och börja smått bryta sig ur homeostasen för att då kunna vara med och kunna kapitalisera på möjliga opportunities. Har du några boktips, allmänna produktivitetstips? Vi har ju, alltså det är jam-packed med information det här avsnittet måste jag säga. Men har du några avslutande tips här till lyssnarna? Kanske några rutiner som du tycker utmärker för dig, att du är så produktiv och sådär.
Men det här med produktivitet är alltid intressant, för att det är ju olika saker att optimera på olika delar liksom. Det beror på hur gammal man är, vad man håller på med och vad man redan är bra på. Det är lite, kommer tillbaka till det där med tiny edges som just jag snackade om innan. Att det är en helt annan sak att bygga upp en kompetens eller bygga upp en vana jämfört med att kanske förfina eller förbättra på det man redan har gjort som är bra. Mm. Och det är två olika tankesätt. Det ena kräver att hård disciplin och veta, nu ska jag göra den här en grej liksom. Och nu ska jag bara göra det och tvinga mig själv att göra det. Mm. Jämfört med, här har jag en sak som är ganska bra. Hur kan jag få den att bli lite bättre eller använda det på andra sätt? Det ena kräver ju disciplin, det andra kräver kreativitet. Men på tal om det så skulle jag säga att det här är faktiskt någonting som jag tycker att folk borde träna på. Å ena sidan så vill du vara väldigt disciplinerad och du vill ha en viss process för att driva igenom nytt beteende. Mm. Kanske nya vanor eller uppnå mål. Mm. Och du behöver olika system för att driva igenom saker. Det kan vara till exempel att, ja, vem vet, kanske använda appar och sånt där om man vill det liksom. Eller skriva ner vad man ska göra varje dag på en lapp. Just. Eller ha alla sina mål, sina största mål då. Och se dem kanske en gång i veckan eller en gång per dag, beroende på vad man tycker. Köpa en whiteboard tycker jag man ska göra.
Ja, det tycker jag också man ska göra.
Det måste. Och sen, verkligen, verkligen. För det är ett sånt där enkelt sätt att bara se vad man borde se mer ofta. Utsätta sig för den informationen mer ofta. Så man får en repetition, extra repetitioner. Sen, det är disciplinen då. Sen måste man genomföra. Men det blir alltid lättare att genomföra om man har det färskt i minnet. Mm. Och där kommer ju in det här med repetitioner och availability. Sen kreativitet. Då finns det ju diverse olika sätt man kan göra. Men jag skulle rekommendera alla att skriva en dagbok. Eller starta en commonplace. Mm. Och lära sig. Sök på internet. Googla på lateral thinking med Edward Bono. Mm. Edward D. Bono. Inte Boner utan D. Bono. Och det finns två stycken väldigt bra övningar som han kom på. Han skrev mycket skit, men han skrev också ett fåtal riktigt bra grejer.
Men är det han med hattarna detta va?
Ja, det är det.
Just det.
Och det är två övningar som jag verkligen gillar som han har kommit på. Och den ena är, vad heter det nu? jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den ena är en avancerad version av brainstorming. Den andra är att tänka motsatsen till allting. Så okej, nu har jag ett mål här, eller nu har jag någonting jag vill göra. Hur kan jag undvika att förstöra för mig själv för att uppnå målet?
Just det.
Så det är två tankebanor.
Det där med motsatstänk, det gillar jag. Jag pratade med min kompis, det var bara häromdagen, om värderingar och så grundläggande i livet. Och då diskuterar vi vad ärlighet betydde. Ja, då kom vi inte riktigt fram till något. Och så sa han så här, ja, vad är motsatsen? Och så diskuterade vi det. Det var ju väldigt lätt att hitta motsatsen till att vara ärlig. Det är ju att lura folk och hit och dit då. Mm. Så att motsatstänka är, det var ett bra tips. Vi kommer länka till Edward de Bono, Lateral Thinking. Men nu närmar vi oss slutet här på avsatt tid. Och jag vill ju respektera din tid förstås. Men vart vill du skicka lyssnarna? Vart kan man få höra eller få läsa mer om dig, Ludvig? Podcast, ja. Twitter, Facebook och så vidare.
Ja, men man kan kolla min blogg Start Gaining Momentum. Så kan man gå med i mitt månadliga nyhetsbrev som jag har startat. Det är ungefär 10 000 personer på det. Och jag har fått bra feedback på det än så länge. Och det är, ja, vi har ju snackat om massa olika praktiska tips och olika grejer i det här avsnittet. Och det här är väl inte allt för olika saker som jag kommer skicka där liksom. Fast såklart mycket kortare. Men det är praktiskt inriktat det är det. Och det handlar om saker som jag lär mig. Saker som jag tror kan hjälpa andra. Mycket praktiska tips.
Riktigt bra. Är det något mer du vill ta upp innan den avslutande frågan som vi inte har pratat om?
Nej, jag kommer inte på någonting nu. Vad är avslutande frågan?
Den avslutande frågan är K-Wink. So knowing what I now know. Så med det du vet idag, vad hade du gjort annorlunda de senaste 10 åren? Kan vara en stor grej, kan vara en liten grej.
Ja, men det där är, jag tror jag är lite för ung för att den där frågan ska ha fullständig impact. För det är, jag är ju 26, så jag hade varit 16 då. Och jag tror att det hade inte spelat någon roll vad du hade sagt till mig när jag var 16.
Nej,
för att jag var bara helt efterbliven. Så liksom, fan, det spelar ingen roll.
Nej.
Men om vi säger att jag hade mitt lilla, att jag kände att nu har jag fått nog någon gång när jag kanske var 20. Och det dröjde kanske till jag var 21 någon gång där. Tills jag gjorde någonting, startade en blogg då, eller en hemsida då. Sen, ja, men jag skulle säga att jag borde startat 1 eller 2 år tidigare med att hålla på med grejer på internet.
Mm.
Och att det finns extremt mycket möjligheter för att träffa intressanta personer, skapa företag eller tjäna pengar, eller helt enkelt bara utöka sina färdigheter via olika sätt på internet. Så jag skulle säga att som ett avslutande tips, att folk borde tänka väldigt noga på vad är det jag är extra bra på. Och sen efter de kommer fram till vad jag är extra bra på, vad skulle jag kunna använda för kanske verktyg eller kommunikationsmedium för att amplifiera det.
Mm.
Typ en person, extrem exempel, en person som är jätteduktig på kampsport, spela in instruktionsvideor när du gör häftiga moves.
Just det, exempel. Perfekt. Stort tack för alla tips, Ludvig Sundström. Tack för att du var med på The Flawed Podcast.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack så mycket för att du lyssnade på The Flawed Podcast. Stort tack också till Ludvig för att du ställde upp och gav oss så många tips. Show notes hittar du på din enhet eller på flawed.se/podcast och klicka på avsnitt 52. Theme music av Erik Rådbo. Tack så mycket, Erik. Ge oss gärna 5 stjärnor om du gillar det du hör. Kolla också in Ludvigs nyhetsbrev, hans podd och förstås hans bok. Allt är länkat. Vi finns förstås på sociala medier. Kolla in oss på This is Flawed på Instagram, Twitter, Facebook och så vidare. Vi pratar ju commonplace här i slutet av podden och jag rekommenderar att du går tillbaks de senaste 3 avsnitten där vi pratar om commonplace-appen Evernote som Ludvig också använder. Jag är en habit coach. Vi pratar ju mycket om vanor och jag coachar i coach.me-appen som du hittar på hemsidan. På torsdagar håller jag också i mobilitypass. Du hörde ju Ludvig göra 50 armhävningar här. Och då är det viktigt att ha bra rörlighet bland annat. På torsdagar CrossFit, Backaplan / Totus Fitness. Spana in vårt nyhetsbrev på flawed.se/newsletter eller länkat här på din app eller på flawed.se. kolla gärna in våra sponsorer flod.se/sponsors. En sponsor som jag ofta nämner är ju Pori, och Pori gör tillskott, och det är perfekt om du vill optimera din utbrytning av homeostas. Till exempel D-vitamin på vinterhalvåret gör att du får lite mer energi. I alla fall är det så för mig. Och det var det som jag ville få sagt med det här avsnittet. Se fram emot nästa avsnitt då vi ska prata paleo och andning i en häftig kombination. Vi håller ju på med konsten att andas, jag och en kille som heter Anton. Och det är mycket workshops och mycket spännande på gång inom det området under det här året. För feedback, gästförslag, mejla mig på pl@flod.se. Jag läser allt. Och tack igen för att du lyssnar. Och vi ses i nästa avsnitt. Och tills dess, kom ihåg. Lyckan står den djärve bi.